lovat. Det var ju det. Johannes 15. Var det det? 1 till 10? 17? Ända fram dit. Jag är den sanna vinstocken, säger Jesus, och min fader är vinodlaren. Och varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Men om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det här är Jesu ord. Det handlar inte om min auktoritet eller Björns auktoritet. Det handlar om Guds auktoritet. Det är Gud som säger det här. Det är Guds ord. Och jag ska också läsa från Filipperbrevet 4. Till 7. Står det så här. Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche att vara eniga för Herrens skull. Ja, dig också som är en verklig vän ber jag, hjälp dem. För de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Herre, gör ditt ord levande för oss i Jesu namn. Amen.
Ja, det är viktigt att be innan man ska predika. Ofta när man står så här så känner man sig ödmjuk. Man kan ha förberett sig jätteväl. Men ändå känner man att det är nåd om predikan landar hos den som lyssnar på den. Och om Guds ord verkligen får liv i våra hjärtan. Och därför är det viktigt att be så här som vi gjorde. Och idag så ska jag tala om vänskap med Jesus, och bön är enklare än många tror. Vänskap med Jesus och bön är enklare än många tror. Och min förhoppning är att den här predikan ska vara kanske hjälp för dig som kämpar lite på bönens område. Jesus och Nya testamentets undervisning i sin helhet är väldigt tydlig med att det viktigaste i livet är att vi älskar Gud och människor i ord och handling. Och en väldigt viktig del i det är att Gud vill att vi har rätta, kärleksfulla och osjälviska motiv för det vi gör. Även motiven är väldigt viktiga för Gud. Och vi ser den bland annat i första Korinthierbrevet 13, vers 3, där Paulus säger så här: och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Och när man läser de här orden och när man tänker på hela den här bilden av vad Gud har för plan för oss var och en, så tror jag att många av oss kristna, och däribland jag själv, känner mig ganska ödmjuk och utmanad av att verkligen leva så som Gud vill. Att både vara kärleksfull i ord och handling gentemot Gud och människor och samtidigt ha helt rena motiv för det man gör. Det känns som en mänskligt sett helt omöjlig uppgift. Och det är väl inte tanken att vi ska göra det själva heller. Det är det som är det sköna i det hela. Men man känner ju ändå att det är en väldigt utmanande uppgift som Gud ger oss. Och det är väldigt lätt, tror jag också, att man kan känna sig misslyckad och tycka att, ja men, hur är det med mitt liv egentligen? Hur blir det med mitt lärjungaskap? Men tack och lov så är det ju inte tanken att vi ska göra det här själva. För då tror jag att det vore ganska kört för mig i alla fall. För de allra flesta. Vi ser i Nya Testamentet att Gud ger oss hopp. Att det är han som ska ge oss kraften till det här. Det handlar om att ta emot kraft och ledning genom Jesus Kristus och den helige ande, så att vi kan leva ut det här livet. Och ett exempel på hur det här beskrivs, det är ju Johannes 15 som vi lyssnade på alldeles nyss, som Jonan läste för oss. Där vi får en slags beskrivning av Jesus, hur det här ska kunna fungera i våra liv. Och det här som bönen kommer in så småningom. I vers 4 så står det så här: bli kvar i mig så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. Här ser vi det här totala beroendet som Jesus talar om. Att vi är lika beroende av Gud som grenen är av vinstocken, för att vi överhuvudtaget ska kunna fungera, leva och bära frukt. Och jag tror att det ligger väl extremt mycket visigt i det här. Det är ju en självklarhet, men jag tror inte att vi riktigt kan ta in hur viktigt det är att vara totalt beroende av Gud. Och många människor har ju funderat över det här genom historien. Och en är Frank Mangs, den store evangelisten som betydde så mycket här i Sverige. Han skrev så här och förmedlade det här att om den heliga andes kraft. Han sa så här att de flesta kristna vet inte att man kan få källan inmonterad i sig. Jag tycker det är lite fyndigt. De flesta kristna vet inte att man kan få källan inmonterad i sig. Och det är kanske det som är själva lösningen på alltihopa, att få källan inmonterad. Och här syftar han ju på den heliga andes källa som varje kristen kan få ha pålande inom sig. Och så här säger Jesus om det i Johannes 4 och 13, när han samtalar med den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Den som dricker av det vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Oh, vilken källa. Jag tänker på den här gamla sången Källa så klar, som är på något sätt en härlig beskrivning av den här sanningen. Och i torsdags när vi bad så fick vi uppleva på ett påtagligt sätt hur det pålade ur källan, skulle jag vilja säga. Det var ett möte där flera stycken av oss som var här fick ett starkt gudsmöte och blev uppfyllda av den helige ande. Redan på tisdagskvällen när vi bad så hade jag upplevt att Gud hade talat om att han ville komma med det levande vattnet, att det fanns tillgängligt för oss. Och vi har känt av det här idag också i gudstjänsten. Och sen så kom Roger Grindeland och bekräftade det här. Han hade också upplevt att vi skulle be för anduppfyllelse. Och vi stod här framme i torsdags kväll och bad. Och det var ett sånt där fantastiskt möte med Gud. Där flera stycken blev påfyllda av det levande vattnet. Och jag pratade med Gunilla Hårsmardeleskog som har varit med ett tag i församlingen nu, som döptes för inte så länge sedan, och hon var en av dem som var med här. Och jag ringde upp henne och frågade henne efteråt hur det kändes, och hon kunde tyvärr inte vara med idag, hon hade annat för sig, men annars hade hon gärna berättat själv om den här upplevelsen av hur det levande vattnet fyllde på henne och gjorde henne levande igen. Hon skriver så här i ett sms som hon gav mig tillåtelse att dela: jag upplevde andens beröring väldigt omvälvande och stort. Jag får stå till förfogande för Jesus Kristus. Tack till församlingen för att jag får växa andligt i er gemenskap inför Gud vår frälsare. Det är väl härligt, och någon som är nydöpt, som har varit kristen länge förvisso, men som får uppleva Gud på ett sånt här nytt fräscht sätt. Det är underbart, och det vi längtar efter att vi allihopa ska få göra. Och insikten om vårt totala beroende av den heliga andes kraft och ledning i våra liv tror jag är så avgörande för att vi ska kunna leva som Gud vill. Vi är inte starka i oss själva. Vi behöver Gud. Och på något sätt känns det som att det kanske är den största lärdomen i livet att kapitulera inför Gud och inför hans resurser och inse att det gäller att koppla upp sig mot hans källa, mot hans kraft, mot hans kraftnät, mot hans ledning. Det är då det sker. Det är då det händer. Och jag tror att det behöver också byggas en djup kärleksrelation med Gud i vårt böneliv. Och det är avgörande för att det här ska kunna utvecklas. Det är genom bönen som den här bron byggs till Gud. Den här relationen byggs upp så att kraften och källan kan påla i vårt inre. Och här har vi också det här med bibelordet som är väldigt viktig. Bibelundervisningen som också behöver komma in. Men jag har liksom under en längre tid funderat mycket över de här sakerna. Det är nästan lite filosofiskt. Vad är det som är viktigt som människa? Vad är viktigt i livet med Gud? Och lyssna då till min stora slutsats. Jag är inte som de stora filosoferna här. Men det jag kommit fram till i alla fall, det är att ju längre jag lever, desto mer övertygad blir jag om att vägen till att växa i allt det Gud vill med mitt och ditt liv ligger i att vi bygger en djup vänskapsrelation med Gud, Fadern, Jesus och den helige ande. Jag tar det igen. Vägen till att växa i allt det Gud vill med mitt och ditt liv ligger i att vi bygger en djup vänskapsrelation med Gud, Fadern, Jesus Kristus och den helige ande. Det kanske inte var så revolutionerande, men låt mig få utveckla det här lite. Hur jag har kommit fram till det. Jag tror bara att det är djup vänskap som överlåter sig kärlek med rätt motiv kan växa sig allt starkare över tid. Man kan pumpa upp någonting kortsiktigt. Man kan liksom bestämma sig för att nu ska jag älska Gud och människor så här. Och så kan man liksom i egen kraft kanske få det att se ut fint i alla fall ett tag. Men det kommer aldrig hålla i längden, och motiven är ju minst sagt lite grumliga om man gör det på egen hand. Men lyssna på det här ifrån Johannes 15 som vi hörde förut, vers 13-15. Det finns ingen större kärlek än att, att man offrar sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min fader. Är inte det här ganska fantastiskt? Ni har ju hört det här bibelordet för många gånger, men tänk att Jesus och Gud vill vara våran vän. Det är starkt. Och ju mer jag tänker på det, desto mer exalterad blir jag att Gud vill vara vän med mig. Och jag vet inte, vi alla har säkert en del erfarenhet av det här med vänskap genom livet. Och när man, ju äldre man blir, desto mer ödmjuk blir man inför att vänskap är väldigt skört. Det är som jag, när man har flyttat några gånger så märker man också hur svårt det är att liksom bevara djupa vänskapsrelationer. Kanske var lättare när man var ung, när man hade någon eller några polare så där som man hängde med hela tiden. Men när man blir äldre så är det skört ändå det här med vänskap, och någonting man ska vara väldigt tacksam för när det infinner sig. Och man är väldigt glad för vänner man har sedan gammalt med, som man känner att ja, men det här är människor som jag vet vart jag har så där. Sen vill jag säga att jag känner att väldigt varmt mottagen här i församlingen. Jag tycker att jag har byggt vänskap med många här också, men jag har inte varit här så jättelänge än, så det tar tid att bygga vänskap. Men det här är någonting som jag tror vi behöver fundera mer över, vänskapsbegreppet överhuvudtaget, för det är så viktigt, både när det gäller människor, men framförallt när det gäller Gud. Och det som är så fantastiskt med Jesus, det är att han vill ju vara vän med oss på ett väldigt djupt plan. Han har gett oss ett väldigt stort förtroende som vi kan läsa om här. Han har offrat sitt liv för oss. Det är ju en ganska bra start på vänskap, kan man ju säga. Att man visar att man bryr sig. Man kan inte göra så mycket mer. Det är en mäktig, oerhört mäktig kärlekshandling Jesus har visat oss där, och som för mig i alla fall bygger ett oerhört förtroende att han var beredd att dö bort med mina synder på korset för att jag skulle få gemenskap med honom och få evigt liv. Och sen så har ju också Jesus berättat väldigt mycket, och det är det han är inne på här, att han har berättat allt för lärjungarna, och det är därför säger han som jag kallar er för vänner, för jag är liksom, jag har berättat hela sanningen för er. Jag har varit öppen med er om allt. Ni får leva nära mig, ni får äta med mig, ni får sova med mig, ni får leva med mig hela dagarna här. Jag har berättat allt för er, och det är samma med oss idag. Vi har fått Bibeln där Gud berättar hela sanningen för oss. Och sen så talar han till oss genom den heliga ande idag om allt annat vi behöver ha reda på. Så att Gud är ju otroligt generös i sin vänskap med oss. Det skulle ju inte han behöva vara egentligen som Gud. Han skulle kunna välja ut kanske vissa favoriter, eller han skulle kunna liksom ge oss vissa delar, för att han är ju så mycket större och mäktigare än vad vi är. Men han väljer frivilligt att vara vän med oss. Det är ju helt super. Och det uppmuntrar oss på väldigt många sätt att han är sån. Men sen när vi läser det här så ser vi också att han vill både vara våran själavårdare, han vill också vara våran coach, han vill vara våran ledare. Han lyssnar till oss när det gäller allt i livet. Han är intresserad. Det står att han är en förebedjare för oss, vilket vi hörde någon tackade Gud för det förut, inför fadern. Jag säger någonting han inte är som vän för oss. Det är ju helt otroliga alla de här egenskaperna som han har. Och i Filipperbrevet 4 så säger han så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Han säger att ni kan glädja er i mig. jag är er vän, jag vill att ni ska kunna vara glada i mig också. Få kraft till att vara glada i livets alla omständigheter. Och så säger han de här helt otroliga orden. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Som vän uppmuntrar han oss väldigt starkt att lämpa över alla problem på honom också. Ta hand, liksom, han säger, jag vill vara er personliga själavårdare. Jag vill ta hand om allting i livet. Ni kan aldrig trötta ut mig med era långa bönelister eller önskemål eller allting du pratar om. Du kan aldrig trötta ut mig. Hur skönt känns inte det? Jag vet inte om du har varit med om det ibland. Ibland möter man människor som har väldigt mycket att berätta, men som är ganska okänsliga för att den som lyssnar kanske inte är riktigt lika intresserade som den som berättar. Och det där kan bli ganska jobbigt ibland, när man, speciellt om man kanske har annat för sig eller så där och är på väg någonstans och så. Det här kan nog hända oss alla. Och det där är ju någonting, då blir det ett observandum för man tänker efter. Och säkert är det så att jag i alla fall har varit sån person för andra människor ibland i livet. Så jag säger det här med stor ödmjukhet. Det kan hända oss alla att vi vill berätta något och den andra kanske är mindre intresserad av att lyssna. Jag och Jenny gick en äktenskapskurs för ett antal år sedan. Där en övning var som hette tala-lyssna-övning. Där man fick hålla i en penna eller en sked. Och övningen var så här att man skulle öva sig att lyssna på varandra. Och liksom bekräfta att man hade tagit emot meddelandet från den andra parten. Så jag fick bara tala när jag hade skeden. Och så talade jag då vad jag ville säga till min fru. Och så lämnade jag över skeden. Och då så skulle Jenny då bekräfta lite kort vad jag hade sagt för att visa att hon hade hört vad jag sa. Men sen höll hon i skeden och då fick inte jag säga någonting förrän hon lämnade över den. Och det var en nyttig träning, kan jag säga. Jag kan säga att Jenny gillade den övningen väldigt mycket. Och jag kämpade lite mer med den övningen kanske. Ja. Men det var en väldigt nyttig lärdom. Men där lär man sig ju att på något sätt så är det fantastiskt att Gud är sån att han lyssnar på oss. Han låter oss få hålla i den här skeden. Vi får flytta den lite som vi vill. Givetvis vill han att vi lyssnar på honom, men faktiskt står det här att han är intresserad av allt som rör oss. Och han har ju talat ganska mycket genom Bibeln och på andra sätt, så att han säger, nu har du chansen att tala till mig. Jag vill veta allt. Jag är intresserad av dig. Och vill hjälpa dig med allt. Inte bara intresserad. Det är ju fantastiskt att ha en personlig själavårdare som lyssnar. Men här har vi också en allsmäktig Gud som kan förändra alla livssituationer när jag pratar med honom. Det är ju helt otroligt. Hur gör man då för att komma in i den här djupare vänskapen? Ja, om man tänker på en vanlig dag, så tror jag att Gud vill uppmuntra oss att ännu mer komma in i den här dialogen med honom. Och det här är ju så självklart för många av oss. Vi vet att vi alltid kan prata med Gud, men att sen att göra det ständigt på något sätt är en större utmaning. Eller om man ska på lite mer vardagligt sätt uttrycka det så här: låt inte det där goda småpratandet med Gud tystna i ditt liv. Alltså berätta både för dig själv och för Gud att du är medveten om att han är med dig, att han finns där. Det här kan ju kännas lite för självklart, men aj så viktigt. Det där är ju inte egentligen märkvärdigare än det där kanske vardagliga småpratet som finns mellan två personer som står varandra nära. Och till kärlekens storhet hör ju det där utväxlandet av ord ibland som kanske kan kännas som lite oväsentliga detaljer, men som ändå är som ett slags kitt som håller ihop människor, som gör att vi funkar tillsammans. Ni vet de här enkla orden som kanske har du köpt mjölk idag? Tog du ut soporna? Var det någon rolig post idag? Ja, det är ju märkligt om man tänker efter hur många såna här enkla begrepp som vi kan utbyta i ett förhållande eller i en familj. Och egentligen, det är ganska slående också att det är ganska få grejer av de här sakerna som kanske är jätteviktiga egentligen. Den ene berättar sånt för den andra som den andra redan vet, och den andra lyssnar på saker som var självklara. Det är ju egentligen inte så jättegivande konversation, men ändå så är det ganska intressant. Det finns något väldigt fint i det här att vi håller konversationen igång. Och i relationen när det blir tyst så är det en stark varningssignal att någonting inte står rätt till. Och det vet vi ju när det i ett äktenskap till exempel, eller en parrelation, när det blir tyst, då är det fara och färde. Så länge småpratet fortsätter så är det bra, någorlunda bra i alla fall. Och jag tror det är samma med relationen med Gud. Det är så vi håller våra liv tillsammans på något sätt, genom att hålla det här småsamtalet igång. Det är det som hindrar stigen, om man ska använda en bild, stigen mellan oss och Gud från att slya igen. Och det är de här stigarna som vi så väl behöver, kanske när den stora nöden kommer i vårt liv. Vi får hoppas att den inte gör det, men för de flesta av oss hamnar vi där någon gång. De här stigarna håller man uppe med vardagssamtal med Gud. Och Paulus uppmaning att ständigt be, som han kallar oss till och som Gud kallar oss till genom sitt ord, det är kanske antagligen inte så att Gud tänker sig att man helt ska stanna upp med att göra andra saker. Att man ska be istället för att vara i skolan eller tänka på skolan. Att man ska ägna tid åt Gud istället för att ägna tid åt sin familj. Eller att man ska vara med Gud istället för att arbeta. Det tror jag inte. Jag tror att bönens stora utmaning, det är att öva sig att tänka och leva i Guds närvaro mitt i livet, vad vi än håller på med. Att leva i Guds närvaro, att bli ett vandrande bönehus. I 1 Korinthierbrevet 3:6 så står det: förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Frågan när jag ska hinna be, den är kanske lite felställd. Eller kanske frågan när ska jag få ro att be? Det är ju en viktig fråga. Men frågan kanske snarare borde vara: hur kan allt i mitt liv bli bön? Hur kan allt ske under bön? Alltså öva dig från att gå från att se på bön som något man gör till något man lever, eller kanske till och med något man är. En djup tanke. Att se på bön som något man gör till något man lever och kanske till något man är. Och här kommer ju tacksägelse, lovprisning och lovsång in också. Och det står här: tacka Gud och låt honom veta alla era önskningar. Jag tror att tacksägelsen här är ett uttryck för alla typer av där man ger Gud fokus, som tacksägelse, lovprisning, lovsång är. Det är ett viktigt mål att landa där. Och det tror jag Gud vill, det är målet att vi ska bli upptagna av honom, att han ska få vår tillbedjan. Men jag tror för de flesta av oss så börjar det småpratet kanske många gånger i vår egen situation. Och sen tror jag vi ska ha som mål att mer och mer låta det växa in på tillbedjan, lovsång, tacksägelse, så att det blir målet att stanna där. Och så är det faktiskt, tycker jag själv, när man börjar be så hittar man saker att tacka för, man hittar saker att lovprisa Gud för. Hitta den form som passar dig bäst, och när du har hittat den så håll fast vid den och försök att bygga vidare därifrån. Och det är faktiskt så att bön är otroligt uppiggande när man hittar rätt och känner att det är så, att det blir en vänskap. Då är det roligt att be. Och jag har själv känt de sista dagarna när det här har landat hos mig att jag blev lite så här förälskad i Jesus igen, liksom, och kände vad härligt det är att be. Och jag gick och tackade för fåglarna och träden här, och så jag har inte haft en tanke på det när jag gick hem förut från kyrkan, men nu liksom det vart jag som någon av kyrkofäderna som börjar prata med djuren så där, liksom. Jag kände liksom att nu, jag blev så här lite salig, och det är ju härligt när man liksom känner att det pålar till så där. Men jag tror att vi alla kan få uppleva det när vi börjar att göra på det här sättet, och det gör ni säkert redan, men för mig var det i alla fall en liten uppenbarelse så där. Sen är det viktigt att lyssna in också Gud, att låta honom få tala in i våra liv, att inte alltid hålla i skeden själv utan lämna över den till Gud och låta honom tala och lyssna. Det är ju en mognad som ger så mycket och som gör det spännande också att vara vän med Gud när han kan tala, för det är då som svaren kommer. Det är ju fantastiskt. Nu ska vi ta och avsluta här. Vi ska be att Gud får låta det här landa i våra liv. Tack Jesus att du är våran vän. Det har du sagt. Du vill vara våran vän. Hjälp oss att låta dig få vara våran vän, Gud. Att bygga den relationen och släppa in dig i våra liv. Vi ber, ge oss nåd att få bli lite som Augustinus, det var någon annan kyrkofader som var så tacksam över skapelsen och över allt i naturen. Att vi får se allting gott som du gör. Och att vi får njuta av livet som dina vänner och få uppleva en glädje i din gemenskap som gör att hela det kristna livet får en ny funktion och börjar fungera på ett nytt sätt för oss. Herre, hjälp oss. Amen.